Här börjar Sitt hjärtas fånge av Barbara Cartland, översatt av Martin Olsson, inläst av Ida Olsson, för Saga. Kapitel 1. 1851. Hertigen av Nanitzen prasslade med Morning Post innan han med irriterad röst sa: "Jag ser att Winsford har fått strumpebandsorden. Gud vet vad han har gjort för att förtjäna den." Medan han talade la han ner tidningen på silverhållaren framför hans plats vid frukostbordet och övergick till att äta en tallrik kalvbräss på ett sätt som sa de båda kvinnorna som satt på vardera sidan av honom att han var ytterst irriterad. Earlen har definitivt ett ben som kan få strumpebandsorden att framstå som mest till sin fördel, sa hertiginnan. Hon talade med ett avsiktligt tröstande tonfall, men hennes make såg upp från sin tallrik och sa skarpt: "Du försvarar honom naturligtvis. Det var helt uppenbart vid drottningens bal förra veckan vad du tycker om honom." Hertiginnan höjde på ögonbrynen och svarade med vad hennes styvnis tänkte på som hennes lillflicksröst: "Vad i all världen menar du, Edmund, kära du? Jag trodde att du skulle vilja att jag var artig mot en nära granne." Hertigen brummade halvhögt någonting och fortsatte att äta sin frukost. Sorilda förstod att hennes farbror var svartsjuk, och det, tänkte hon, var inte förvånande. Det hade kommit som lika mycket av en chock för henne som för alla andra på slottet när hertigen 3 månader tidigare, en vecka efter sin 60:e födelsedag, tillkännagivit sitt äktenskap med en änka som var 35 år yngre än han själv. Först hade Sorilda tänkt att det skulle bli riktigt roligt att ha någon som var mer i hennes ålder i huset och att hon och hennes styvfaster skulle bli vänner. Hon blev snabbt fråntagen sina illusioner. Iris gav inte mycket för andra kvinnor och speciellt inte för sådana som på något sätt kunde betraktas som hennes rivaler. Det slog aldrig Sorilda att det var vad hon ur hennes styvfarstes synpunkt föreföll vara, och hon var villig att helhjärtat beundra den nya hertiginnans skönhet tills hon bara allt för fort kom att förstå att den enbart var vad hennes barnsköterska beskrivit som skönhet på ytan. 6 månader efter det att hennes farbror gift sig fann sig Sorilda stå inför det faktum att det hem hon fått efter sina föräldrars död, såvitt det gällde henne, förvandlats till en olycklig, glädjelös plats som hon för varje ny dag fruktade allt mer. Berusad av sin unga hustru, som bara en äldre man kan vara, såg hertigen ingenting utom de förföriska behagen hos den kvinna han gift sig med, och han hade ingen aning om att hon för andra människor på slottet framstod som en eldsprutande drake som inte lämnade annat än tårar och sorg i sina spår. Sorilda hade ofta ansett det märkligt att medan Iris på ytan såg ut som föreställningen om en ängel, var hon under ytan djävulen personifierad. Sorilda var ovanligt intelligent för att vara en så ung flicka, eftersom hon tillbringat så mycket tid med sin far som varit en utomordentligt begåvad man. Han hade gått ut Oxford med högsta betyg, och när han tagit säte i parlamentet hade han omtalats som en av de mest framstående yngre politikerna i sin generation. Hela nationen hade betraktat det som en tragedi när Lord Lionel Eaton och hans hustru på väg till en politisk konferens omkommit i en järnvägsolycka i Frankrike. För Sorilda hade livet oväntat rasat samman över henne. Trots att hennes farbror försökt vara vänlig och tagit henne till sitt slott i Northamptonshire hade det under lång tid varit omöjligt för henne att göra någonting annat än sörja förlusten av de föräldrar hon älskat. När hon blickade bakåt såg hon alltid sitt hem som en plats av ljus och skratt, och de egenskaperna hade hon upplevt starkare än några andra, därför att det där funnits en atmosfär.